Människan har bättre utseende än nästan alla djur. Enda djur som konsistent slår oss, det är hunden.
Också det här med dofter och minnen. Har du såna här doftminnen från barndomen?
Absolut.
Till exempel mat. Man är riktigt hungrig. Då finns det ingen mer njutbart den här lilla lukten från köket. Mm. Det är verkligen så otrolig kraft. Eller lukten på ens lilla spädbarn. Lukta på huvudet. Det är, så här, det är något väldigt positivt.
Ja, det är den bästa. Ja.
Man ser att folk förknippar parfym med en individ. Ser man då att individen har en annan parfym, då blir det lite konstigt där i början. Och då måste man liksom lära om lite grann.
Jaha.
Så att man ska inte byta allt för mycket.
Välkomna till Hälsorevolutionen. Carina Lundstedt här, förläggare och producent. Och idag ska vi fortsätta undersöka det rika, väldoftande och ibland mindre väldoftande luktlandskapet. Mm. Eller hur, Maria?
Ja, vi kommer få hit en av Sveriges främsta experter på detta, Johan Lundström. Han är både biolog, psykolog och specialist på luktsinnet från Karolinska institutet. Och det här är ju så spännande nu, därför att efter covid har ju många drabbats av att luktsinnet förstördes eller försvann. Mm. Jag fick själv det några dagar, fick du det?
Ja,
vi fick ju covid
slapp
samtidigt.
Ja, jag slapp det.
Ja. Det var ju en mycket märklig upplevelse, och då börjar man upptäcka, vi som är intresserade av dofter och smaker och tycker om att laga mat, hur mycket av det systemet som faktiskt inte alls, alltså som är lukt, det är inte smak. Mm. Det sitter inte på tungan, det sitter någon annanstans. Och den där hemliga punkten ska vi borra i och undersöka. Och sen tänkte jag också prata med Johan om det här, hur man väljer sin partner. Mm. För jag tror ju man är rätt luktstyrd.
Mm. Superspännande.
Än vad man tror. Och också det här med dofter och minnen. Har du såna här doftminnen från barndomen?
Absolut, absolut.
Ja, som vad då till exempel?
Fläder. Mamma gjorde flädersaft när jag var liten. Mm. När jag går förbi en fläderbuske, när jag gjorde det på försommaren eller juni när den blommade. Väldigt tydligt. Dofter är ju väldigt starka signaler på hur vi mår, hur vi känner oss. Det kan ju börja krypa i kroppen om man känner någon hemsk doft.
Obehagliga dofter också. Jag har också det här starkt försommarns. Just hundkex doftar ju ganska starkt. Mm. Det är liksom en konfirmationstid, tänker jag på. Och förra avsnittet hade vi Ann Ringstrand med oss, parfymkreatör, och det här med tvättkällar. Och jag ser framför mig att jag står med min mamma, det var ju kvinnorna som tvättade, och liksom håller på med de här. Och det luktade så gott, man gick och luktade de här lakanen. Och jag tänker också på den här fantastiska Femme, hette den. Det var en parfym som min mamma hade när hon skulle gå på fest. Och jag tyckte hon var så vacker, gick in och luktade, och det luktade den här goda parfymen, och det hade hon någon fin klänning på. Det var liksom så här härliga minnen av härliga dofter.
Ja, men verkligen.
Ja. Mm. Men jag tänker också på när jag började jobba på sjukhus och var första gången nära liksom riktigt gamla, ibland döende människor, hur det luktade.
Mm.
Och hur jag vande mig vid den lukten och har haft glädje av det sen. Så det är så många. Och så nyfödda barn också.
Ja, men snusa
huvudet.
På en liten, ja, men det finns ju inget mysigare.
Paradiset.
Ja.
Allt det här ska vi undersöka idag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sunny Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten, Sunny Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Välkommen in då, Johan Lundström.
Tack så mycket.
Ja, du är forskare på Karolinska institutet, du är biolog, du är psykolog, du är luktforskare och docent i klinisk neurovetenskap.
Ja, det är
kort
jag.
Kort och gott.
Ja, det är bra summation. Mm.
Du, varför blir man luktforskare?
Jag blev luktforskare på grund av att jag hade en hund som heter Ella, som sedermera blev polishund, första tiken i Stockholmspolisen. De trodde inte att tikar kunde vara poliserna innan de såg henne. Och jag blev så fascinerad över hur hon upplevde och sin luktvärld, hur mycket information hon fick av lukt. Och så började jag läsa på, så blev jag intresserad. På den vägen har det varit nu i 20 år.
Ja, spännande. Vad var hon för sort?
Hon var en schäfer, en renraschäfer.
Ja.
Men en sån här rakryggad schäfer, inte de här klassiska tyska polishundarna.
Du, jag tror att alla vi som har eller har haft hund är fascinerade av det stora rike som verkar finnas, som vi inte ens förstår oss på. Mm. Så jag kan se det framför mig. Mm. Du, varför finns det ens dofter eller lukter i naturen? Vad har de för signal? Vad berättar de?
Om man förenklar lite så är det så att alla levande organismer har en förmåga att detektera kemikalier. Och kemikalier, lukter är ju kemikalier. Det är det som lukter är. Och de har en väldigt stor funktion till att förmedla information. Antingen en varningssignal eller en signal att det här finns någonting att äta, som då lockar till sig andra djur, de arter som behöver den informationen. Så även träd signalerar med lukter mellan varandra. Om man börjar som skär i träd, då frisläpper den då ett luktämne som andra träd kan fånga upp, och då gör sig själv lite mer bittersmakande för att undvika då skadinsekter och sådana saker. Och hos människan så har den då en dual behov. Dels är det här att varna oss för faror, men även för att attrahera oss något som är positivt för oss. Till exempel mat. Om man är riktigt hungrig, då finns det ingen mer njutbart den här lilla lukten från köket. Mm. Det är verkligen så otrolig kraft. Eller lukten från ens lilla spädbarn, lukta på huvudet. Det är så här, Det är något väldigt positivt.
Ja, det är den bästa. Ja. Bästa.
Men samtidigt finns det också väldigt negativa lukter som gör att man bara, det går bara inte att gå in där. Så att säga.
Ja, som?
Om någon som har spytt i ett rum, det luktar inte så gott, där vill man inte gå in. Många så här kroppslukter ofta som ger en varning om att det här är någonting som är någon bakteriell fara, en vanlig sån lukt. Men även lukten av blod. Vi är jättekänsliga för blodlukt. Lukten av mögel är vi jättekänsliga för, och det är därför det är svårt att sanera ett hus. För tar man här luktämnen som heter då geosmin, som är då i mögel, man tar en droppe av den lukten, släpper den i en olympisk storleksvimming på Lurerom, kan du fortfarande känna lukten. Samma sak med
så
blod.
Så känsliga är vi för mögel.
För blodlukt och mögellukt är så viktiga för oss att detektera vår omgivning. Det är jättefarligt att vara i ett omgivning där någon har blivit nyss mördad till exempel, eller bo i ett mögelhus, inte bra.
Så man skulle kunna säga att doft och luktriket är ett gigantiskt kommunikationssystem egentligen?
Ja, det där basala funktionen av lukter är, som man säger på engelska, approach avoidance. Mm. Att ge oss information, vi ska närma oss eller fjärma oss.
Mm. Mm. Hur många olika lukter kan en människohjärna utskilja, eller kan man ens ställa den frågan?
Den kan man ställa, och det är många som försöker svara och ingen har lyckats. Men däremot finns det en myt att vi kan känna 10 000 lukter. Och det är helt fel. Det var någon person som bara sa det på ett skämt. Och så har det blivit lite så här som, ja, levt kvar i litteraturen. Teoretiskt lägsta som man kan känna, det är ungefär 100 miljoner olika lukter. Och den teoretisk högsta lukten man kan särskilja, det är ungefär 10 miljarder lukter.
Hur kan man ens bestämma de här enheterna, så att säga, utifrån vilka parametrar?
Man vet ju ungefär vilka lukter som vi kan skilja åt. Så det finns ett stort rymd av olika kemikalier. Många av de här är ju luktlösa. Många av de här är för tunga, så man måste liksom trycka upp det med näsan. Då är det ingen lukt i stort sett. Liksom. Så man vet ungefär, i den här rymden kan man ringa in, de här skulle teoretiskt sett kunna ha en lukt. Och så har man då tagit olika lukter i den här rymden, och så har man fått folk att försöka diskriminera dem här. Alltså säga, är de lika eller olika? Och så vet vi har 400 olika receptorer, och så vet man att en lukt binder kanske till en eller många receptorer, och så slänger man in all informationen i en gigantisk matematisk formula, och så baserar hur man tweakar den formen. Får man 100 miljarder eller får man ungefär 100 miljoner?
Spännande. Mm. Du, ska vi också göra distinktionen på lukt och smak till när man äter saker? Ja, vad är skillnaden?
Det är den här jättevanliga förväxlingen. Att man tror att folk, maten smakar bra.
Mm.
Och maten smakar ju i stort sett ingenting. Maten kan smaka sött, surt, salt, bittert, och köttingen smakar umami.
Det är vad vi har på tungan, ja.
På tungan. Det är alltså bassmakerna. Allting utöver det är i stort sett lukt. Och så finns det en liten komponent som heter trigeminala sinnet, som här är som kryddiga delen då. Men nästan allting är lukt. Och det här vet ju barn om. Om du frågar en 4-åring, nu ska jag ta den här lilla äckliga maten, du måste äta den. Ja, gör de då? Jo, de håller för näsan. Och håller för näsan, då kan man ju äta vad som helst. Då känner man bara de här sött, man är salten liksom. Och så släpper näsan, då kommer den här så kallade retronasala lukten, så går vi den här passagen bak i svalget, upp i näsan.
Smak sitter på tungan, så lukt sitter var inne i om vi tittar in oss själva, var sitter det någonstans?
Högst upp i näsan. Om man går, följer liksom över näsvägen, så följer man hela vägen upp. Där uppe ligger det här luktepitelet, en liten frimärksstor del av det som högst upp i näsan. Där har luktreceptorerna. Ungefär mellan ögonbrynen kan man säga. Och det är där de kör upp den här stickan i coronatestningen.
Jo, tack.
Ja, så jag undrar hur många som får nedsatt luktsinnet om de kör för mycket lukttestningar.
Stickskadade av coronastickan.
De kör upp där och mofsar runt.
Du nämnde din hund Ella.
Mm.
Och jag har haft Luna som älskade alla möjliga lukter, bland annat gödselstackar, vilket var rätt otippat.
Mm.
Så vi vet ju att hundar är ju fantastiska luktdjur. Vilka andra djur i djurriket är liksom kungar och drottningar där?
Människan.
Alltså människan?
Ja. Människan har bättre luktsinne än nästan alla djur. Enda djur som konsistent slår oss, det är hunden. Vi har ett väldigt bra luktsinne faktiskt.
Men jag tänker på elefanterna, för man har ju pratat mycket om att elefanterna har så bra minne.
Mm.
Men det finns ju forskning som visar att det är relativt kopplat till doftminne, att de kan hitta långa platser där de till exempel någon har dött. Mm. Eller långa, de vandrar över långa sträckor på savannen och det är kopplat just till doftminnet.
Mm.
Men du menar vi klår elefanterna också?
Ja, för vissa lukter. De klår oss på en hel del lukter. Så att jag ska säga, ska man verkligen krassa där nu elefanten och hunden som är bättre än oss. Men elefanterna är inte långt borta från oss också, de är lite bättre.
Mm.
Men vi har ju också ett väldigt bra luktminne. Vi har svårt att koda in, alltså minnas lukter. Men när vi väl kan minnas den lukten, då är den med oss för livet. Och om man tittar på när de tidigaste minnena för synintryck brukar vara ungefär typ 10, 12, 13 års åldern, unga tonårsperioden. Där har man lite extra mycket så här visuella minnen. Men för luktminnen, om man tänker tillbaka, då är ungefär vid 4, 5, 6 års åldern. Och de är ofta förknippade med något emotionellt. För lukten är ju kopplad på så sätt att dels så har vi inte så mycket medvetenhet på lukten, men också vi har en motorväg från luktneuronet hela vägen in till minnescentrum, emotionella centrum och kroppsregleringscentrum i hjärnan.
Jag tänker på när du berättar, det här är ju väldigt spännande. Marcel Proust, den kände franska författaren, han skrev ju en hel på jakt efter en tid som har flytt. Och allt det börjar ju med att han sätter igång, han äter någon kaka.
En madeleinekaka.
Madeleinekaka, och det sätter igång liksom en hel berättelse om hans liv.
Mm.
Och är det så liksom att en doft från en svunnen tid kan sätta igång en hel sån minneskavalkad av saker? Ja. Vi har en barndom eller dåliga minnen, goda minnen.
Mitt minne som jag alltid får starkt emotionellt är lukten av kära. Då tänker jag alltid tillbaka när jag var 4,5 år och kärade en båt med min farfar uppe i vår stuga i Norrbotten.
Ja.
Och det kommer så kallat flashbulb memory bang, så det är bara, det är där, så kan jag verkligen känna som jag är där nästan. Och luktar är också den främsta igångsättaren av PTSD-syndrom. Så att om man pratar med folk som har PTSD, kanske från krigszoner, då är lukten av till exempel diesel eller brandrök eller krut och sånt, så kan verkligen tregång deras PTSD. Eller om man har varit utsatt för en våldtäkt, då kan det vara lukter som påminner om den här individen som har våldtagit dig. Parfym eller kroppslukt som kan tregång med PTSD eller här minnena från själva våldtäkten. Så att det är en väldigt kraftfull trigger.
Ja.
Och det är därför många företag investerar så mycket i lukter nu för tiden. För det kan man binda sin företagsidentitet till en lukt, alltså, som då folk
istället
väldigt
för bara en gammal trist logga, så kör man nu en luktlogga.
Ja, det är väldigt vanligt. Ofta så kanske man inte är så uppe med heller, utan man doftsätter lokalerna. Och så hoppas man att kunden då får en positiv association. Ja. Nackdelen är, har man någon gång en dålig negativ association, lukten alltid mycket kraftigare och lättare att koda in. Så att har man någon gång haft en dålig bemötande, då kommer lukten vara negativ.
Negativ.
Så man tar en risk, skulle jag tycka själv.
Ja. Om du skulle hitta en så att säga loggadoft för dig själv, vad skulle du ha då?
Jag skulle först inte ha en loggadoft för mig själv, för just den nackdelen att om någon har en dålig bemötande, då blir den jävligt negativ.
Ja.
Men alla våra parfymer, det är ju en logga för oss själva.
Ja, det är
och
det är
därför man ska byta parfym så ofta. Man ser att folk förknippar parfym med en individ. Ser man då att individen har en annan parfym, då blir det lite konstigt där i början. Och då måste man liksom lära om lite grann.
Jaha.
Så att man ska inte byta allt för mycket, säger psykologerna.
Tack för det, för jag byter gärna. Jag har en dotter, hon kör signature smell.
Ja.
Det tycker du man ska ha då?
Det tycker jag också, så säger psykologin. Så jag säger då parfym, de säljer parfymer, att det där är inte bra. Man ska köpa mycket parfym och byta ofta.
Ja, du ser, jag är en slav för kommersialismen, hemskt. Du, jag tänkte att vi skulle prata om någonting supergammalt och det är hur vi väljer partners. Att det finns två kön är ju, vadå, 500 miljoner år gammalt, prekambriska soppan. Och det här att hitta en partner som man kan få liksom bra avkomma med är ju jättegammalt, långt före människan, långt före däggdjuren till och med. Fåglar håller på med det och så vidare. Vilken roll spelar dofter, luktsinnet i detta?
Om vi börjar med djuren då, kanske enklast, ser vi att nästan alla djur man har undersökt så spelar genetiken en betydande roll här. Och då pratar man om något som heter HLA för människa, men hos djur så heter den konstigt nog MHC.
Det är ett slags fingeravtryck kan man säga.
Ja, varje individ har, kan man säga, om håret är unikt HLA eller MHC för djur. Och det är den delen av immunförsvaret som står för igenkänning av om det här tillhör dig själv eller kommer utifrån. Och när det kommer utifrån, du ska attackeras av T-celler, då är det farligt. Så att det är en igenkänningsmekanism som alla celler har.
Mm. Vad är kroppseget och vad är främmande? Och där kan vi lägga till också att det här är ju väldigt viktigt när man transplanterar till exempel in saker. För då, om kroppen inte känner igen det, vill den stöta bort. Men om det tillhör kroppen, och det är därför man till exempel transplanterar från mellan nära släktingar gärna. Ja. För att kroppen ska känna sig hemma.
Mm. Man säger att man ska vara genetiskt lika, men det är ju lika på HLA.
HLA, så det är fingeravtryck, precis.
Ja, som är, ja. Och där man sätter för djur, man pratar om MHC, att där har luxinet en väldigt stark roll att förmedla om man är genetiskt kompatibel. Mm. Och då vill man ha det här optimal outbreeding, som man säger på engelska. Mm. Man vill inte vara allt för chansartad för att ta en helt randomiserad individ. För man själv är ju ganska bra. Så man vill behålla det grann, men det får in nytt. För annars blir det inavel. Så man ligger här lite slår emellan då jätteinavel till jätteutavel. Och de har sett i en studie på människa då, på Island. Där man har jättebra koll på populationsgenetik. Och tittar på vilka personer får mest avkommor. Och de har inte tagit bara de som har antal barn med antal barnbarn. Mm. För du kan ju få 100 barn, nej, kan man inte få, men du kan få 10 barn. Mm. Men alla kanske är då infertila, då är det inget bra. Men har du 10 barn och sen har du 100 barnbarn, det är jättebra. Och då får man då så här som ett index på hur bra fertilitet man har som par. Och då ser man att optimala partnern, om man ska ha många barn och hög fertilitet i genomsnitt då, det är att man ska då gifta sig eller skaffa barn med sin tremänning eller fyrmänning.
Då är man både lite samma men ändå tillräckligt annorlunda. En fyrmänning, då har man ungefär 0,5% av DNA gemensamt någonstans.
Ja, sånt där. Så jag tror piken hamnar kring fyrmänning. Ja. Och det ser man också hos djur att när de får välja, man radar upp antal val om man förenklar dem gör. Då ser man att de väljer ofta de som ligger då ganska nära sig själva men lite bort. Ungefär tremänning, fyrmänning. Fyrmänning brukar ofta vara optimal också bland djur. Då. Ja.
För att man vill ha tecken på att det liksom finns tillräckligt stor olikhet som man ska kunna möta många olika typer av infektioner, inte bara samma som man själv kan möta. Är det så du tänker?
Ja, så man breddar ens immunförsvar. Man får information för en ny individs immunförsvar. Ja. Och det här, ska man också säga, det här är väldigt svårt att studera hos människan, för det förklarar ungefär 5-7% av totala variansen. Så det är ganska en liten del faktiskt i varje individuellt möte. Men för artens fortlevnad, om man har en 5-7% bättre sannolikhet, eller en ökad sannolikhet att välja en lämplig biologisk partner i varje vase, det är en jätteevolutionär fördel.
På sikt för slår det enormt.
Det är enormt fördel, enorm. Just det. Men däremot för enskilda individmötet, när vi sitter här nu, liksom, då är andra saker som är mycket viktigare. Ja. Det, som till exempel vilken plånbok vi har, vilka intressen vi har, hur vi ser ut och massa andra saker. Så att det här är ingen sån man kan gå in och spraya på sig någonting och så helt plötsligt kommer alla tjejer tycker man är jättesex, alla vill ha en. Så funkar inte Lux. Det här är mer en subtil information som plockar upp, som är jätteviktig att ha, men den är inte den här som knockout-effekten som kanske visuella grejer har, klädval och sådana saker. Mm.
Men jag är en sån som alltid har valt partner på doft, jag har lärt mig det, så det är väldigt viktigt för mig. Mm. Skulle du säga att gör både män och kvinnor samma typ, använder doft, luktsinnet, eller är det olika män och kvinnor?
Hur jag tror kanske på marginalen viktigare för kvinnor. Men fråga runt i din bekantskapskrets, både män och kvinnor, så ser man att man har varit med en.
Gillar du din partners doft?
Ja.
Absolut.
Och alla har varit med partnern, kanske en one night stand, man luktar på den så bara, det här går bara inte. Det är någonting med deras lukt som jag själv haft upplevelsen att hon luktade gammal blöt handduk. Så jag drog igång, ska vi duscha innan? Liksom. Nej, det hjälpte inte. Hon luktade, det var någonting med kroppsen som sa till min hjärna, nej, det här är inte bra. Alltså. Nu får du lägga av. Liksom. Och pratar med folk, alla har samma upplevelse. Ja. Någon negativ, de bara, nej, det här funkar inte. Mm. Men också någon väldigt positiv. Mm. Ofta är den man har då valt att dela sig liv med. Man bara tycker om den personens kroppsen. Ja.
Det här är ju otroligt spännande, de här subtila kommunikationsmekanismerna. Och då händer saker när man äter p-piller. Berätta.
Ja, det finns några tentativa studier. Man ska vara försiktig att tolka dem, för de är inte så stora och de slår lite vilt. Men om man summerar lite lätt och man lägger in brasklapp att det kanske inte 100% stämmer. Så verkar som så att när man äter p-piller som kvinna, eller tar p-piller som kvinna, då väljer man fel. Då väljer man den kroppslukt luktar godast som den som har så lik HLA som möjligt. Om man inte äter p-piller, då har man det här mer optimala, liksom att man går bort från sin egen HLA. Man väljer inte inavel, man väljer utavel mer.
Så vad skulle den evolutionära förklaringen till detta kunna vara?
Ja, den evolutionära,
om den här forskningen stämmer?
Ja, det som angivs då i litteraturen är då att när man tar p-piller så tror kroppen att man är i första trimestern.
Man är gravid alltså.
Man är gravid, just det. Och då är det mycket mer lämpligt och viktigt att välja tyasig, säger man inte, det låter som 17-tal. Man närmar sig då mer villigt sin familj snarare än att gå ut på marknaden och försöka hitta en massa främlingar att vara med. Så här. För då, nu måste man skydda det här lilla livet. Liksom. Och därför får också luxen ett annan viktig funktion, att vara signal för faror över omgivning. Och därför brukar man då få en aversion mot saker som kan vara farliga för fostret. Fisk, ägg, kött, mjölkprodukter och sådana saker i vanlig luktaversion hos kvinnor när de är gravida. Då ska man veta också att det här är då en annan myt i luxen, att man blir inte mer känslig som gravid för lukten, att man blir mer uppmärksam på lukter, men inte mer känslig.
Så, så det p-piller är en sak som eventuellt då kan påverka luktsinnet.
Ja.
Vilka andra saker som vi gör kan, till exempel det här att man kanske har lättare att hoppa i säng med någon om man druckit alkohol. Beror det på att luktsinnet förändras?
Nej,
är det omdömet bara som blir?
Jag tror det är omdömet. Man kanske tänker mer fel del av hjärnan kanske. Man kanske inte alltid tänker extra på konsekvenserna. Jag tror mycket det. Jag tror inte, men däremot så vet vi att vi har mycket sämre luktsinnet på kvällen än på morgonen. Man kanske bara blir sämre att plocka upp rätt signal. Så kan det vara.
Mm.
Och man ska veta också om att vi får ju ett helt nytt luktsinne en gång i månaden. Alla luktreceptorer dör ju en gång i månaden, för de är ju exponerade till omvärlden. Så har vi då stamceller som skapar nya luktreceptorer, och sen ska de koppla upp till hjärnan då. Hur de gör det vet vi inte alls. Men
det här sker ju inte synkront, utan de...
Det sker liksom, det är inte så att en gång
gradvis.
Så... Ja, det är inte så att man...
Det är inte reboot varje månad, exakt. Och då går man någon på noll två dagar.
Nej, det är ingen reset-button, liksom, utan det sker. Men det intressanta är att man får det helt nytt också en gång på månaden. Och de här luktnerverna lär sig vilka lukter de ska vara fokuserade på och i omvärlden. Så att det som är också lite unikt för luktsinnet är att vi har mycket mer så kallad top-down-signal än bottom-up. Så det är mycket mer hjärna ner till luktreceptorerna än våra luktreceptorerna upp till hjärnan.
Mm-hmm.
Och det är unikt för alla våra sinnen. Och där kommer det återigen till det här som hur mycket emotioner, minnen och sådana saker spelar för vår luktupplevelse. Och så en enkel sak som att man ändrar namn på lukt, det kan man få den att gå ifrån enormt positiv till enormt negativ. Om man tar exempel parmesan, det kan prova hemma.
Ja.
När jag kommer hem, tar det parmesan och riv och lägger in burk. Och så täcker över som att det ser vad det är. Liksom.
Ja.
Och så frågar du halva familjen, men är det du som spytar i burken? Då kommer de säga, vad äckligt, ta bort det för mig. Och frågar andra halva, men du, luktar på den här osten? Mm. Parmigiano. Ska vi ta lite pasta ikväll? Ja. Det kommer lukta bra. Åh, jag ska parmesan, kommer jag säga.
Och det är samma doft.
Samma lukt liksom. Ja. Det är för att det är samma bärande komponent luktkomponent i spya och i ost.
Wow.
Spengelska heter isovaleric acid, jag vet inte på svenska.
Ja. Wow. Ja. Ja. Du, vad händer med lukten när vi blir äldre?
Överlag, om man tittar på gruppnivån så blir det sämre. Ungefär från 40 år så är man då börjar gå ner lite grann. Och sen när vi 60-70 då går ner ännu brantare. Men tittar man på de som har så kallad healthy aging, de som är äldre men är helt fullt friska, liksom inga krämpor, det ser man nästan inga reducering alls.
Mm. Mm.
Så att den här luktreduceringen är länkad till att luktsinnet är intimt förknippat med massa sjukdomar. Alzheimers, luktsinnet är det första som går. Parkinson, luktsinnet är många, många år innan man börjar få skakningar. För Parkinson börjar i luktbulben, första delen av lukthjärnan.
Vad kan förklaringen till detta vara? Är det bara en slump eller är det något djupare?
Nej, luktsinnet sitter i de här som man förenklar då, kallas för de här primitiva delarna av hjärnan. Som ofta de som attackeras av de här Parkinson, Alzheimer's, MS, depression och massa sjukdomar som då kan, och åkommor som kan då attackera luktsinnet. Och när man blir äldre, och även i vanlig inflammation i kroppen, sätter ner luktsinnet. Och när man blir äldre så får man de här sjukdomarna som hör till åldern, men också man får massa ökad inflammation och sådana saker. Och därför går luktsinnet ner med åldern. Men det finns inget deterministiskt att bara för äldre får dåligt luktsinnet. ja, det är intressant. Luxen är ett
det är en tidig enkelt, indikator på sjukdom kan
ja,
vara.
Ja, enkelt lukttest kan avgöra har du Alzheimers eller kan ge injektion på något Alzheimers eller Parkinson. Om du kan namnge lukter, ja, då är det väldigt stor sannolikhet att du har Alzheimers. Om du inte kan detektera lukter och du har andra symptom, då är det väldigt stor sannolikhet att du har Parkinson. Men inte en subtyp av Parkinson, som är den här falska Parkinson som man inte kan diagnostisera förrän efter man har avlidit och går in i hjärnan på patienten. Ja. De har normalt också.
Spännande. Mm. Jättekul att ha dig här. Jag önskar dig lycka till med allt du håller på med och tack för att du ville komma till oss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Ja, det där var doftforskare Johan Lundström på Karolinska institutet. Och nu står jag faktiskt i mitt kök i Rom med Malin Landqvist. Malin, hej.
Hej Maria.
Ja. Och ljudet här, det är Malin själv lite sallad. Vi har haft 2 veckors fotoshoot för nästa kokbok. Och du är ju, har hjälpt mig med en del av recepten och med min fantastiska matstylist.
Tack. Det har varit fantastiskt att få vara en del av din nya kokbok, Maria. Ja. Och lära sig mer om den antiinflammatoriska maten. Det är fantastiskt också att få vara i Rom, som är en stor del av ditt liv nu. Och det känner man verkligen när man kommer hit.
Ja, underbart. Och du gillar Italien. Ja. Nu ska vi se. Nu har vi faktiskt tagit ett recept som är till kokboken. Och vi ska bara göra en liten sallad här. Och så håller maken på och grillar ihop med de andra i teamet. Underbar. Vad är det vi har?
Vi har dofter. Vi doftar här lite. Ja. Frisésallad. Att börja dofta på saker. Ja. Det, när jag gick sommelierutbildning, för jag är utbildad sommelier. Bland det bästa jag fick lära mig av rektorn där var att börja lära er att dofta på saker tidigt i livet. Klokt. På gräs, på blommor, på tyg, på allt. Och faktiskt, när vi står här, frisésallad har jag aldrig doftat på.
Nej, men,
men nu när jag gör det. Mjölk. Alltså det jord. Finns, ja, det är jord gräs. Och gräs. Mm. Det är väldigt mycket grönt
frisk.
Gräs.
Frisk.
Men det roliga är att jag trodde inte att bitterheten som man känner i munnen sen skulle slå igenom så i doften. Mm. Men det gör det.
Den gör det.
Det är spännande. Det hade jag inte trott.
Stänger jag av med vår fläkt här så att vi kan få lite...
Nu kommer det söta dofter. Nu och då tänker jag att dofter. Det är gula russin. Mm. Det är pistagenötter. Där kommer inte sötman ifrån. Men att sötman slog emot mig när jag öppnade ugnen var spännande. Mm. För jag trodde att det var urtigheten och gräsigheten som skulle slå emot mig.
Mm. Intressant. Mm. Det luktar jättegott. Och det här är ju ett väldigt härligt recept som du har varit med och hjälpt mig med. Och jag tänker då, du som är sommelier, dofter är ju väldigt viktig aspekt, liksom, för att den antiinflammatoriska maten är ju väldigt kryddrik. Mm. Mycket mer än en sån här brunsåsmat.
Ja.
Och hur ska man tänka lite när man väljer vin till det här? Det här urtiga, kryddiga...
Jag vet inte om många känner till det här. Man liksom ska äta lite där man står. Mm. Är man i Piemonte till exempel, i Italien, så har de väldigt mycket svamp, väldigt mycket olivolja, väldigt mycket urter. Och det avspeglar sig i vinerna sen när man dricker dem. Det finns mycket urter, det finns körsbär också. Och det växer mycket körsbär där. Men kryddigheten, om vi övergår till det vi ska äta ikväll till exempel. Mm. Som är en varmt blomkålsris med gula russin. Det är väldigt, väldigt mycket hackade färska örter. Och så är det syra från citronen. Men citronen är grillad. Så att det finns ändå liksom lite rostade toner. Nu får jag lite svårt att bestämma mig. För att jag skulle säga så här. Om vi äter den precis som den är nu. Mm. Så skulle jag gå på ett medelfylligt, ganska fruktigt vitt vin. Kanske ett suave vin. Mm. Skulle jag ösa på... Jag ta ett lättare Pinot Noir eller Spätburgunder från Tyskland eller Österrike. För att det är ofta som ett lättare vin till lättare mat. Men nu så har vi ju kryddorna som ställer till. Men vad jag ville jämföra med som jag tycker är spännande. Mm. Om vi skulle öst på brynt smör här med hasselnötter till exempel på det här. Mm. Då skulle jag säga att en ekfatslagrad chardonnay var perfekt. Mm. Därför att då behöver man det här kryddiga vaniljtonerna i ekfatslagringen som möter upp det brynta smöret och hasselnötterna. Det finns ju nötighet ofta också.
Jag förstår, då behöver man trycka på mer.
Då behöver du också trycka på. Mm. Så att det är ju det här som är så spännande.
Men du, alltså jag tänker ändå att det är intressant, för många tror att vin smakar, men det huvudsakliga med vin är ju, alltså på tungan känner vi bara sött, salt, surt, umami, och allt annat är lukt egentligen. Så det stora med vin är ju lukt på ett sätt.
Jag personligen tycker jag 50-50.
Ja, 50-50.
Men doften är ju väsentlig, därför att det är det första intrycket du får. Och jag tycker det är spännande att ibland så avspeglar sig smaken sen i doften. Men ibland kan det vara något helt annat.
Ja, det är sant.
Men doften, om vi ska jobba med doft just primärt idag, så tycker jag att här doftar vi örter. Vi doftar kraftiga kryddor också, lite mörkare kryddor. Mm. Vi doftar sötman, tycker jag var så spännande att den slog igenom så. Mm,
jag kände det när du öppnade. Du, om du skulle jämföra det här antiinflammatorisk mat med, man säger, vanlig mat, kött- och såsmaten, om vi får kalla det för vanlig mat, det kanske inte är riktigt så länge.
Ja, men husmanskost.
Husmanskost, men som kan vara väldigt god. Vad behöver man kanske extra tänka på när det gäller den antiinflammatoriska maten som vi har mycket, de här örterna och så, ska man ha lite mildare viner eller trycka på mer?
Nej, jag skulle snarare trycka på mer.
Ja, man ska våga trycka på lite grann. Och inte tro att bara för att det är, för många tror ju att kött, då ska man ha kraftigt rödvin. Men man kan faktiskt ha det till...
Absolut, det absolut. Ja. Mm. Jag skulle kanske inte gå på ett kraftigt rött vin med mycket tanniner. Nej. Ett tanninrikt vin. Men jag tycker det är så spännande det här med doft som ju det här avsnittet av podden handlar om. Så skulle jag gå på ett vin. Man får ju ofta leta sig lite längre söderut, men också kanske österut, där det finns kraftfulla vita viner. Du kan också dricka rött, men du behöver ändå vara lite fruktigt och lite mjukt och bärigt faktiskt, för att möta upp grönsakerna ofta, för det kan också slå fel.
Körsbär, björnbär.
Det som jag tycker har varit slående med din mat de här veckorna när vi har jobbat så intensivt, Maria, det är att jag är matmänniska, men jag inser hur feg jag är. Det har varit inspirerande för mig, för att om jag har tagit 2 deciliter hackade färska örter, då har du bara dängt på med kanske en liter till. Och det har gjort så mycket för upplevelsen.
Ja, kul.
Och bara att få stå i fotostudion bland alla dofter har ju varit oerhört spännande.
Ja, det har verkligen luktat. Ja.
Så fantastiskt.
Du, Malin, du ska komma tillbaka till oss lite senare i höst, och då kommer det bli nya dofter igen, för du håller på just nu och lägger sista handen vid en
grön jul.
En härlig jul full av härliga fibrer, polyfenoler och smaker, eller hur?
Verkligen, och jag har tänkt på dig när jag har hållit på nu med slutkorrektur, för jag tänker här skulle Maria bli nöjd, för här är det mycket polyfenoler och mycket, men jag har försökt balansera den klassiska julstämningen och traditionalisterna som behöver sin julskinka, men också vad man kan kombinera det med. Vi kan börja försiktigt och sen så kan vi ösa på.
Men det är grönare jul, bara addera mer grönt.
Ja.
Men du kommer tillbaka till oss senare i höst och ska prata om det. Och jag vill tacka dig som lyssnar. Tack för att du tar tid och följer oss. Och om du har tankar och synpunkter och frågor, välkommen och skriv till oss, och följ oss gärna på Instagram. Var rädd om dig. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.